Evangelietexten finns på samma uppslag som vi tidigare var, 1560. Och det handlar alltså om Thomas. Evangelierna beskriver ju påskens drama ganska lika fram till påskdagen. Sen blir det stor variation och det är svårt om man skulle försöka få ena alla de här berättelserna som finns på olika uppslag. Det finns ju sammanställningar, till exempel hos Paulus i första Korintherbrevet som skriver om uppståndet som den tidigaste. Men det viktiga är ju de här två budskapen som finns i alla de här. Det är den tomma graven och det är mötena med den uppståndne. Idag får vi ett alldeles speciellt möte. Thomas som inte var med första gången Jesus kom till lärjungarna när han gick genom den reglade dörren, uttalade sitt frid åt er alla. Han utmanade dem att så som fadern har sänt mig sänder jag er. Och så andas han på dem och säger ta emot helig ande. Så kommer vår berättelse från Johannes 19, vers 24. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, stod mitt ibland dem och sa, frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Amen. Jag tänkte vi skulle börja med lite teologi och vi kan ju börja med de här sista raderna som många menar är det egentliga slutet på evangeliet. Men det fortsätter ju med ett kapitel till. Och det finns ju teologer som har hävdat att det är någon annan som har skrivit det andra och sådär. Och det går ju alltid att hitta på saker. Däremot är det ju så att om man gör en språklig analys och i orden som finns i fortsättningen, språket och andra sätt talar för att det är samma författare. Och arvet är ju detsamma. Det är ju Johannes som berättar berättelser som är så unika och så fantastiska. Precis som det här mötet. Jag tänkte att vi skulle se lite grann hur Johannes berättar om lärjungarna och specifikt om Thomas innan vi kommer in på Thomas tvivel och tro och sen vi funderar lite grann kring hur tacklar vi våra tvivel. I Johannes så kallas lärjungarna oftast de 12. Aldrig apostlar som är vanligt, inte minst hos Lukas. Apostel finns överhuvudtaget bara en gång i hela Johannes evangeliet. Även den här sammanskrivningen som ofta ses i de andra evangelierna, de 12 och lärjungarna förknippas, det gör de några gånger i i Johannes skildring. Men det som är speciellt med Johannes är att han väldigt ofta har med olika lärjungar och vad de har gjort. Självklart Petrus oftast. 34 ställen så finns det. En grej som inte vi tänker på, men Andreas kommer före Petrus. Hade man haft chans i den tidens sätt att skriva så skulle man ju lämna ledaren först. Men det var ju Andreas som först kom till Jesus efter dopet av Johannes så som det skildras här och sen tog med sig Petrus nästa dag. Andreas som nämns i flera sammanhang. Vi har några som vi knappast inte möter alls i andra böcker. Filippos till exempel, som finns 12 gånger i Johannes evangeliet. Sen finns ju givetvis Judas Iskariot, och även den andra Judas finns med en gång. Och sen har vi då Thomas. Thomas nämns 7 gånger. Alltså, ni kommer ihåg att vi hade gamla översättning till Thomas tvivlaren. Det var ju inte korrekt, för betyder ju ordet som till ordet är, betyder tvilling. Och det naturligaste är ju bara att tro att han hade någon tvilling, men att han antagligen inte var med, utan det ska vara tvilling. Och han nämns i några gånger, men han nämns framförallt i 3 större sammanhang, och jag tänkte vi skulle påminna oss om dem. Det första är när Jesus får bud om att i Johannes 11 om att Lazarus är sjuk, och han får bud ifrån systrarna. Och då säger Thomas så här. Thomas, som kallas tvillingen, sa till de andra lärjungarna: låt oss gå med för att dö med honom. Han såg inte det som, det var väl ingen av de andra som såg, men hur Jesus hade talat om från början just i sammanhanget att sjukdomen leder inte till död, utan den ska visa Guds härlighet och så vidare. Men Thomas kan inte ta in det här, att Jesus går för att uppväcka Lazarus. Nästa sammanhang som också är typiskt Johannes, för det är ju i avskedstalet när Jesus utmanar dem att efter instiftelsen av nattvarden, han har tvättat deras fötter, han har förutsagt Petrus förnekelse och Judas har lämnat, så börjar han med det: känner ingen oro, mina tro på Gud, och i min faders hus finns många boningar. Och då kommer Thomas: herre, vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Och Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till fadern utom genom mig. Alltså, hade inte Thomas uttalat sitt tvivel, sin brist på förståelse av den här händelsen, då hade vi inte fått det här, ett av Bibelns starkaste ord: jag är vägen, sanningen och livet. Och Thomas, som hans tvivel, hans frågor, hans uttalande gjorde att vi har fått med sådana här kraftfulla bibelordet. Och så har vi vår text. Tänk dig när Jesus kommer in och de sitter. Hur känner Thomas när Jesus kommer in? Han skulle vilja sjunka under jorden, va? Eller? Vad pinsamt, som han hade sagt. Och är det inte så att man nästan kan tänka sig hur han väntar att Jesus säger: du Thomas, nu igen, varför kan du inte tro? Nej, Jesus säger: Thomas, kom, känn. Alltså, han möter Thomas precis mitt i det tvivel där han står. Han dömer inte, han fördömer inte. Han skapar tro och så utmanar han: tvivla inte utan tro. Thomas nämns också i samband med fiskafänget. Sen finns det ju det här, vad som händer efter är ju lite intressant, och det finns olika kyrkohistorier, men det finns ju ett Thomas evangelium som inte godkänns som ett av de andra, som härleds till Thomas. Och det finns också berättelser och funderingar kring att han blev apostel för Indien. Att han åkte till Indien och missionerade precis som de andra, och där dog en våldsam död. Ja, då tänkte jag att vi skulle fundera kring tvivel och tro. Det är väldigt ovanligt i Bibeln att vi ser någon annan på det sättet som Thomas uttalar sina tvivel. Kan det vara därför som Janne som är Thomas? Är det så att Johannes förstod att han representerar någonting väldigt mänskligt. Någonting som faktiskt är äkta och någonting som är viktigt. I alla de här tre fallen som jag har tagit upp så leder ju tvivlen vidare. Vad är skillnaden mellan, alltså, otro? Det är inte bra. Otro som uttalas kan skapa både splittring och rasera andras tro annars. Men otro är något helt annat än tvivel. Alltså, någon har sagt att tvivel är att vilja men inte kunna. Otro är att kunna men inte vilja. Thomas exempel utmanar oss till att inte gömma vårt tvivel. Och vi har ju alla tider mött det här att, alltså, jag tror att det finns rotat hos oss. Jag vet inte, men jag tror att det finns att tvivel ska vi gömma. Vi ska inte prata om våra tvivel. Tvivel är inte positivt. Tvivel kommer inte vidare. Jag vet inte hur ni upplever, men är det inte så att vi har hört det här? Och i vissa tider har man hört det ganska fördömande. När trosrörelsen var ung så var det ju väldigt mycket bara tro. Och du behöver inte ens veta vad det ska bli utan tro och uttala din tro. Då händer det, ni känner igen det. Det är ju rakt förackligt mot vår inre. Det representerar ju inte människans värde och vad den står för. Att uttala någonting som man inte kan och inte vet. Sen är ju tron. Tron är ju, det är ju att inte veta. Det är ju att se saker som vi inte har sett, som vi ser. Det är ju hela tiden, det är inte kunskap utan det är tro. Och därför finns det ju alltid en osäkerhet i det jag uttalar. Och då vet vi också att det är viktigt att bekänna tro i olika sammanhang. Men den bekännelsen bör vara sån att den kommer ifrån ditt äkta djup. För annars kan det vara en fara. Men hur gör vi med tvivlen? Har vi några tvivelmöten? Eller några tvivelsamtal? Kan vi ha det som vi har kretssamlingar? Ja, varför inte? Varför ska vi inte kunna tala om våra tvivel? Jag tror faktiskt det är viktigt. Och då handlar det ju inte om att rasa ner, utan det handlar ju om att jag vill egentligen inte ha kvar mitt tvivel. Jag skulle vilja att mitt tvivel ledde till en tro. Det var ju så det var för Thomas. Och det finns ju några enkla förslag. Tala med Jesus som Thomas gjorde. Ja, hur gör man det? Jo, men bönen. Att tala med Gud om vad jag tror och uttala det. Jag tror många gånger att vi är rädda för att tala i klarspråk till Gud. Och det är klart att vi ska ha respekt för Guds helighet och storhet. Men han vill ju, som i Jesu exempel som är så tydligt i Johannes, att vara som den bästa jordiska fadern Abba. Jesu tilltal. Att komma till Gud som fadern som man har den bästa tänkbara relationen med, där man kan uttala allting, uttrycka det man känner och tycker. Och det här är ju en väldigt enkel terapeutisk sanning där. Det man säger, det man pratar med någon annan om, det händer saker med oss när vi gör det. Och självklart är det samma med det som är vårt tvivel när det gäller trosområdet. Att tala med någon om det, att be om det. Men många gånger behöver vi nog tala med andra. Sen, tro är ju komplicerat, men ytterst är det ju en gåva från Gud. Och vi har olika tro. Vi har olika mått och tro. Vi har olika erfarenheter. Vi har olika personligheter. Alltså, finns det någon kyrkans, alltså, man hävdar ju det här, alltså, gå tillbaka till principerna. Vad är kyrkans grundlära? Ja, Vi har varit inne på det idag. Alltså, Jesus Kristus dog och han uppstod. Utan det så finns inte kristen tro. Men allt det andra som vi bygger på, vad är klassisk tro? Finns det någon? Ja, det beror ju på vem du pratar med, och det är ju så för dig också. Vad är din tro? Ja, det är din klassiska tro, det är den tron du ska leva med, det är den du ska uttala av. Och ett led att leva med sin tro, det är ju också att leva med sitt tvivel. Att formulera, att uttala, att forma tvivlet kan leda vidare till tro. Sen vill jag inte säga det, men ett sätt att få tro, det är ju faktiskt att lyssna på predikan. Eller hur? Tron kommer av predikan och predikan kommer av Guds ord. Känner ni igen det? Romarbrevet 10:17. Ja, alltså att läsa Bibel, att be, att ha sitt andliga liv, att läsa texter, att gå på Guds... Alltså det här är ju ett sätt också givetvis att bearbeta sin tro, bearbeta sin tvivel, att komma vidare. Vi ska inte vara så rädda för vårt tvivel. Vi får akta oss för att tvivlen leder till otro. Men genom att bearbeta det kan vi komma vidare. Jag lovade ju en kort predikan och den är inte längre än så idag. Men jag vill avsluta med att formulera de hälsningar som Jesus gav. Första mötet när han kom till övre salen bakom de reglade dörrarna, och det han gjorde när han mötte Thomas i vår text. För Jesus finns ju här och uttalar det till dig och mig just nu. Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Ta emot helig ande. Tvivla inte utan tro. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Tack Jesus att du kan komma till vilket rum och vilken plats, i vilken tid, i vilket sammanhang som helst. Och att vi djupast tror att du kommer till oss i vår djupaste inre personlighet och uttalar de här orden just här och nu. Hjälp oss att våga öppna oss och ta emot. Herre, hjälp oss att våga, som Thomas, uttrycka våra tvivel. För att inte de ska leda till otro, utan de ska leda vidare till tro på dig. Amen.